Scen 1. Det är lördag eftermiddag. Klockan är runt 3:30. Jag sitter i bilen på väg hem från mataffären. Jag har storhandlat. Åkt till en stormarknad och köpt storförpackningar. Fyllt vår stora bil med stora kassar. Vi har bestämt att vi ska storhandla sällan istället för att småhandla ofta. Vi tänker att det blir lite billigare. Vi behöver få ordning på vår lite vobbliga ekonomi. På vägen hem åker jag förbi en känd hamburgerkedja. Svänger in på den kända hamburgerkedjan. Sitter i drive-in-kön. Vivar ner fönstret och ropar till beställningsmikrofonen. En hamburgare. En dricka. Extra stor pommes. Någonting mer. Ja, kör en milkshake också. Någonting mer. Nej. Jo, vänta. Några nuggets på sidan. Och en apple pie. Jag kör fram till betalningskassan. 249 kronor. Jag sitter och äter i bilen på den kända hamburgerkedjans parkering med currydipp i skägget. Jag ringer till min sambo och säger att det är så mycket folk här på stormarknaden. Jag blir sen hem. Ni får äta utan mig. Men spar gärna lite linsgryta. Scen 2. Det är sent en torsdagkväll. Klockan närmar sig midnatt. Alla i familjen har gått och lagt sig. Jag sitter kvar i soffan och slöskrollar lite på prylsajter. Då dyker den upp. Den skitsnygga 50-talslampan. Måste ha centrum i hjärnan, sprutar ut, måste ha adrenalin i hela kroppen. Och måste ha fingret, närmar sig skakande, datorns måste ha knapp. Men vi har ju sagt att nu får det räcka. Våra 50-talsstolar fick flytta på sig för våra 70-talsstolar. Som i sin tur fick maka på sig för våra 60-talsstolar. Nu står de allihop i förrådet. Tillsammans med tre Perstorpsbord. En fåtölj i Bruno Mattsson-stil. Och den där stora gamla fina radion med massa ortsnamn och frekvenser. Som jag ska laga när jag får tid. Men en lampa är väl en lite annan grej, eller? Man har ju alltid nytta av belysning. Och 3,5 för den här lampan, alltså det är ett kap. Den har kostat 3,7. Plus, de kör hem den för bara 500 spänn. Klickar köp. Gör du av med pengar i hemlighet? Köper du saker utan att berätta för den du bor med? Betalar du för upplevelser och prylar som du tror kommer få dig att må bra? Men när köpet är gjort så känner du mest skam. Årets säsong av Känsligt läge har temat skam. Och dagens avsnitt handlar om en skam som jag kan identifiera mig med till 100%. Eller i alla fall 90%. Skammen över att inte ha kontroll över hur man använder sina pengar. Välkommen till programmet. Jag heter Uje Brandelius. Nu ska vi träffa Adam som slängt miljontals kronor i sjön för att han inte sökte hjälp i tid. Ett fängelsestraff krävdes för att få Adam på rätt köl. Och skammen över det som Adam gjort, den skammen har varit Adams följeslagare under hela hans vuxna liv. Skammen är den av Adams känslor som format honom allra mest. Skammen över att inte ha kontroll över sina pengar och sitt beteende. Skammen över att vara spelmissbrukare.
Jag har ju haft skam i så otroligt många år. Men jag har alltid jobbat stenhårt med att inte vara i kontakt med den. Liksom, utan göra vad som helst för att slippa känna den. Liksom. Jag vill inte själv vara i kontakt med min skam överhuvudtaget. Utan jag vill ju bara trycka bort det. Så att det sista jag vill är att någon ska kunna se den skam jag går omkring med. Och jag har nog använt skammen som på något sätt en drivkraft till att jobba upp mina masker och fasader. Liksom.
Går det att beskriva vad som händer med kroppen och knoppen i ett
skam och skov? Alltså när är det som allra värst?
Ja, alltså jag har hela tiden har velat att vara väldigt omtyckt, att alla ska gilla mig, älska mig, och att jag också har tyckt att det har varit viktigt att vara framgångsrik och duktig, och det har varit väldigt viktigt vad andra tycker om mig. Och när ett sånt här skamskov kommer, när till exempel någon har synat mina lögner, eller liksom det blir så påtagligt så att liksom sanningen har kommit fram på något annat sätt, liksom, då är det ju för stunden den här liksom min stabila grund, att utåt sett så verkar jag vara en glad, positiv, framgångsrik kille som inte har några som helst problem överhuvudtaget, liksom. Den kommer ju i gungning. Och liksom, vänta nu här, det här som Adam har visat upp, det stämmer inte. Vem är han? Vad håller han på med? Det blir ju helt ohanterligt. Alltså, min känslomässiga insida, det allt bara liksom åker huller om buller, för att då är det ju som att okej, nu håller korthuset på att ramla. Hur ska jag liksom kunna stabilisera upp det här? För att det finns inte att fler får reda på det, och jag måste kunna snacka bort det här på något sätt, liksom. Men istället för att göra någonting åt det, så för mig har det alltid varit så tidigare att det bara, det här vill jag inte känna, jag pallar inte det här. Och sen bara försöka trycka bort det genom att göra någonting annat. Alltså spela mer, liksom.
Adams spelmissbruk har styrt hela hans liv. Redan som barn tappade han kontrollen över sitt spelande.
Alltså för mig började det ju... Det började med spelautomater. Alltså på lokala pizzerier i Bromma där jag växte upp i Stockholm.
Det som hette enarmade banditer när jag var liten.
Ja, både enarmade banditer och även såna här Jack Vegas-maskiner. Det var så det började. Jag tror att jag väldigt snabbt, när vi gick dit tillsammans med kompisar och fick lite växelpengar när vi hade handlat käk, så kan jag fortfarande komma ihåg att jag tyckte att det var så pass roligt på en gång och så pass spännande, så att syftet med att vara där var ju för mat, men det syftet försvann för mig jättesnabbt. Det var inte så jäkla viktigt att ens äta det jag hade beställt, utan jag ville spela, liksom. Så det var så det började. Och
var det 5 kronor eller vad?
Ja, det var
1 krona.
Ja, alltså 1 krona, 5 kronor, alltså växelpengar, liksom. Så det var inga större summor, men det var ändå så att jag väldigt snabbt blev hooked på det, liksom, och glömde bort hur länge jag hade spelat. Jag kommer också ihåg att många kompisar störde sig på det här jättesnabbt, liksom. Vi är här för att ha trevligt och käka pizza, och du bara står där, liksom. Skärp dig, liksom. Alltså, jag har ju alltid varit en social prick som har gillat att umgås. Jag har inte gillat att vara själv. Men det här utvecklades ganska snabbt till att jag fann det ganska nice att vara själv med spelet. För att det gick ju över väldigt snabbt till att de jag spelade med spelade ju inte på ett sånt sätt som jag tyckte var kul, utan de störde ju mitt spelande, för att även nu gör vi något annat, eller liksom måste du stå där hela tiden. Så att det här med ganska snabbt, alltså när jag var 16-17, så började jag ju komma med undanflykter vad jag skulle göra, att jag hoppade över och hänga på typ så här häng efter skolan, utan besökte nya pizzerier, nya restauranger, för att leta var någonstans finns det spelautomater som inte syns från fönstren som vetter mot gatan. För jag ville ju inte att någon skulle se.
Skammen driver Adam från pizzeria till pizzeria. Den skamdrivna jakten på spelautomater som inte syntes från gatan gjorde Adams liv till en tillvaro som gömd.
Jag började väldigt tidigt där när jag var 16 med att gömma mitt spelande, studsa mellan olika spelhandlar, och jag lärde mig väldigt snabbt det här manipulativa beteendet och liksom att ljuga och ha reflexlögner för att liksom alltid vara på min jakt så att ingen skulle kunna se igenom mig.
Vad kunde det vara?
Ja, men jag har massa såna såna minnen utav att jag ibland på de här pizzerierna eller restaurangerna så kunde det ju faktiskt hända att någons förälder kände igen mig. Eller att det faktiskt var så att det fanns bara en spelmaskin som var vid fönstret. Och då till slut så blir det ju så också. Ja, men jag skiter i det, jag drar upp min luva och så sitter jag vid fönstret och då det är ingen som kommer se mig. Och de delarna kunde ju vara jättejobbiga. Att jag sitter där, klockan är 3 på eftermiddagen på en vardag. Eller att det är söndag kväll klockan 7:15. Och någon bara, men är det Adam? Och så känner jag igen rösten och bara, hur fan ska jag göra nu? Liksom.
Ska du hemma och se på söndagsöppet?
Ja, men exakt. Och de gångerna så blev det att jag hela tiden liksom fick träna upp reflexsvaren. Liksom. Nej, men det här är... Jag sitter bara och väntar på min mat liksom, och så där. Jag hade några 1 kronor över. Så där. Hur läget? Ja, fan. Liksom, och bara avledde samtalet från det jag faktiskt gjorde. Men det var ju också flera gånger som det har hänt att vi stod och pratade ett bra tag och sen kunde den personen, men du, skulle inte du, när är din mat klar egentligen? Alltså just att det blev för jobbiga frågor liksom, och så bara, för jag hade ju inte beställt någon mat liksom. Jag var ju där bara för att spela. Så att det handlade väldigt mycket om att gömma hur mycket tid jag la ner på det.
Mm.
Sen när jag var 18 så flyttade jag hemifrån. Jag fick tillgång till en del sparpengar som mina föräldrar hade sparat åt mig. Och började ju sätta sprätt på det jättesnabbt. Liksom. För då blev det ju också så här att istället för att det som kanske skulle gå till andra saker så blev det som att i mitt huvud så blev det så här, nu kan jag äntligen börja spela för de summorna jag har velat spela för. Och då hade jag även börjat spela en hel del sportbetting och också vunnit en del större summor precis där 17-18. Jag kommer ihåg att jag vann en ganska stor summa när jag var 18. Drygt 40-50 tusen eller någonting, och det var ju ändå väldigt mycket pengar. Och där kan jag också se att alla de rösterna som jag hade hört från andra som hade sagt så här, du spelar för mycket, eller liksom, varför står du bara här? I samband med den vinsten så var det som att så här, de har verkligen ingen aning om vad de pratar om, utan jag visste ju att jag skulle få rätt. Liksom. Mm. Men den där vinsten, känslan av att vinna var helt fantastisk. Och återigen, skammen som jag kanske hade känt under väldigt lång tid över att jag faktiskt skiter i att svara när folk ringer. Jag skiter i att dyka upp på saker som folk vill att jag ska dyka upp på. Då var det som att den bara försvann direkt liksom, när jag fick den vinsten. Att det var så här, men det här, jag hade rätt ändå. Liksom. Och du kan få väldigt mycket bekräftelse i spel. Cred från personer som jag spelade med. Om jag då fick in ett större bett, så visste ju folk att jag hade bettat på det. Så att, fan, hur kunde du göra det? Hur kunde du veta det? Och den bekräftelsen gav mig en tillfällig paus från den skammen som jag liksom kämpade med att hålla på avstånd. Liksom.
Jag tänker på olika sorters missbruk. Det vi oftast menar med missbruk är ju drogmissbruk. Det är ett missbruk som är 100% dåligt för både kroppen och din ekonomi. Släkt och vänner försvinner. Med spelmissbruk är det på ett lite annat sätt. Ibland händer det faktiskt att man vinner. Kanske till och med en stor summa pengar. Och att man använder sina ekonomiska framgångar som spelare för att legitimera sitt fortsatta spelande. Ytterligare en hjälp på traven var att Adams spelmissbrukskarriär där i början löpte parallellt med internets framväxt.
Absolut, ja. Jag har minnen av när jag liksom var där 18-19 och flyttade till en lägenhet inne i stan. Och då kom jag ihåg att liksom så här, det var väldigt dyrt att få internet indraget, alltså med typ bredband. Liksom. Och det gjorde jag inte, men jag köpte en sån här internetdongel som det hette då. Mm. Man kopplade in i datan liksom. Och var inte alls bra mottagning och sådär. Men jag kommer ihåg hur jag kunde känna så här. Här kan jag spela hur mycket som helst utan att någon behöver märka det liksom.
Hoodie, bye bye.
Ja.
Pizzerian, bye bye. Ja. Nu är det bara jag och spelet.
Ja.
Om du skulle försöka för lyssnarna att beskriva en dag i ditt liv när det var som värst. När du stod på höjden av din spelmissbrukskarriär. Hur ser en sån dag ut?
Alltså, allt handlar ju om att nästan varje ny dag är en ny chans att vinna storvinsten liksom. Så att ofta, alltså en del i mitt liv, då kommer jag ihåg, jag levde med en tjej då, och jag hade ett dubbelliv såklart, och varje natt så gick vi och la oss tillsammans efter att vi hade kollat på film och sådär, och sen satte jag så här, en klocka med vibrator så att jag skulle vakna när vi båda hade somnat. Så jag vaknade oftast vid så här 12-1 på natten på vardagar liksom, och ålade mig ut vid sänggaven och liksom på med kläderna, och så stack jag till kasinot och spelade hela natten, och sen så såg jag till att komma hem vid lite efter 5 och klädde av mig och ålade mig upp där vid sänggaven.
Oj, det var verkligen ett dubbelliv.
Ja, och gick och la mig och trodde så här i mitt huvud att så här, hon anar nog ingenting, hon märker ingenting. Så att varje morgon, ofta så var det ju att jag de mesta pengarna var slut. Så att då blev det ju som att varje morgon var det som en ny, okej. Hur ska jag hitta nya pengar? Vilket lån ska jag ta? Vilka spel ska jag spela? Vilka matcher går? Vilka pokerturneringar går? Att liksom, ja, väldigt mycket handlade om att reka, hitta nya pengar och planera och lägga spel liksom.
Men alltså, då, om man kliver upp på natten, springer iväg, då måste man ju säga att man har ett problem. Eller?
Nej, jag tror, alltså så här, nej, alltså. Jag byggde upp det så tydligt. Alltså på något sätt så blir det, för mig i alla fall, så har det varit så att jag har byggt upp en egen verklighet av att det här är självklart liksom. Så att när jag gör det så känns det mer som att, ungefär som att jag har ju jag jobbar skift liksom. Jag har ett dagjobb och sen så här nu på kvällen, natten, och glider jag och jobbar mitt nattpass liksom. Tanken är ju ändå att vi ska kunna liksom vinna stort och åka jorden runt. Och alltså att jag matar mig med sådana budskap som gör att det här är inget konstigt. Jag vet att det var någon som sa vid något tillfälle till mig så här, men du, om det inte är något konstigt då, liksom, varför måste du mörka det för? För personer som jobbar skift, det brukar man ju berätta för en sambo liksom.
Men du gick inte så långt att du hittade en arbetsplats och alltså att du tog lögnen vidare för din sambo?
Nej. Däremot så har jag ju väldigt många gånger kunnat säga att jag går till jobbet, alltså när jag egentligen inte har något jobb. Alltså att på grund av att jag har varit frånvarande eller liksom blivit av med jobbet eller något sånt där, så håller jag den fasaden uppe. Så att jag gör morgning på morgonen och men har det så bra, hej och hå. Och så den personen jag lever med tror att jag har ett jobb, men jag har inte det jobbet.
Och så går du iväg?
Ja, och spelar.
Och spelar?
Ja.
Adams liv var nu så fullt av lögner att han inte själv visste vad som var sant eller falskt. Skammen stod i vägen.
För mig har det varit så att skammen har varit så oerhört stor av att helt plötsligt får alla i min närhet veta att den fasaden jag har jobbat stenhårt för att hålla uppe inte stämmer. Jag har oftast haft ganska mycket personalansvar och byggt väldigt mycket kring vem jag är, kopplat till att jag är framgångsrik på jobben jag har haft. Och återigen så har det varit så här, men Adam har väl inga problem. Han verkar så glad och positiv och verkar ha ett jävligt schysst liv. Och när det då kommer fram att så här, ja, han har så här mycket skulder, han har sabbat så här många relationer, han håller på att bli vräkt, han kan inte ens betala, han kan inte ens betala en SL-remsa, alltså lite så. Den skammen har gjort att jag för stunden vill göra någonting åt det. Alltså jag kan tänka mig att ställa upp på att gå någon behandling, gå och träffa någon, och det har hållit mig spelfri under relativt långa perioder. Men någonstans om jag tittar på de tillfällena, då har det alltid varit att jag har haft invändningar. Jag har liksom så här, det datumet är jag skuldfri, eller vid det här datumet då kommer min familj lita på mig igen, då ska jag köra igen. Så det har ändå varit ett spel för gallerierna. Jag har liksom lite suttit av tiden, och jag tror att det jag har haft att göra med att jag har alltid blivit räddad på ett eller annat sätt. Och den här senaste återfallet, när jag liksom stal pengar från ett bolag som jag hade med lite kompisar, och det blev väldigt stora konsekvenser. Det var första gången då ingen kunde rädda mig. Det var liksom, ja, alltså det blev så tydligt att jag grejer inte det här själv, och jag pallar inte längre med det här. Alltså, och då blev jag också mycket mer öppen för att faktiskt göra någonting åt det på riktigt. Jag tänkte inte att det är pengarna som är lösningen.
Har du använt dig av din skam för att komma loss?
Ja, alltså det har jag gjort. Alltså i behandling och sådär som jag har gått, och väldigt mycket utav de uppgifterna som jag fick jobba med i grupp med andra som hade gjort samma sak men också kunnat komma lite längre i behandlingen än vad jag hade gjort. Där pratades det mycket om hur blir vi kvitt skammen? Jo, det blir vi genom att prata om det. Att vi tar upp det och tittar på det. Vänder lite ut och in på det. Inte som vi tidigare har gjort att så här, ja, det här har hänt, det är jättejobbigt att prata om, nu tittar vi bara framåt.
Många gånger blåste Adams korthus omkull. Många gånger genomskådades han. Men det krävdes en krasch så stor att det handlade om bortspelade miljonbelopp från hans och vännernas företag. Det krävdes polisanmälan, fällande dom och ett 2,5 år långt fängelsestraff för att Adam skulle vända.
Den här gången så blev jag polisanmäld för det jag hade gjort, och jag hade inte fått polisanmälningar på mig förut, och det här blev också väldigt uppenbart att så här, jag kommer mest troligt kanske få fängelse för det här. Och jag är en person som inte har suttit i en polisbil ens någon gång och inte haft med just de instanserna att göra. Så det var väldigt mycket kopplat till skam för mig själv, skam för vad jag gjort andra och min familj. Och det var helt ohanterligt att prata om och närma sig. Men när jag kom in och fick träffa andra som faktiskt hade varit i rättegång, dömts till fängelsestraff, avtjänat ett fängelsestraff och kommit ut och varit spelfria efteråt och liksom kunnat reparera det här, då blev det på något sätt som att när de berättade om att de har jobbat med sin skam och pratat om det, då blev det mycket enklare att våga titta på det. Det var ju det som fick mig också att våga öppna upp mer. Så att skammen övergick till, efter mycket liksom nötande och blötande och såklart jättejobbiga grejer, och få höra också hur mitt agerande påverkat andra utan att jag ska försvara mig utan bara lyssna. Liksom. Det har varit jättejobbigt men också väldigt lärorikt, och det har också lett till att jag har liksom kunnat omvandlas till de största skamfyllda situationerna som jag aldrig har velat närma mig utan bara velat gömma mig inför. Det har blivit idag mina viktigaste och största lärdomar på något sätt. Liksom.
Du har lyssnat på Känsligt läge i P1. Idag träffade vi Adam som berättade om sitt liv som spelmissbrukare och den allestädes närvarande skammen kring det. Producent var Emmy Bergqvist. ljudtekniker Joakim Lövgren. Jag heter Uje Brandelius. Tack för att du lyssnade.